Ja, okej. Ni kan gärna flytta ihop lite och sen så kan vi gärna dela med oss så att alla får ta del av era kloka tankar. Ja. Var det någon som fick syn på någonting eller vill dela med sig av något intryck från den här övningen?
Ja, det är lätt att det blir fel kommunikation. Folk glömmer och så man hörde ett namn och sen plötsligt har man glömt namnet. Så det var väl vad jag...
Mm. Ja. Vad händer då? Man glömmer namnet?
Man går tillbaka kanske och frågar vad var ditt namn nu igen. men i formell sammanhang kanske det blir lite pinsamt att gå... Okay. Ja, jag glömde ditt namn, kan du säga ringa till? Men det funkar för vi känner varandra. Så.
Men tänkte du att det handlade om namn då?
Det handlar om att kommunicera ut någon information. Mm. Ja, och okay. Det blir inte alltid så enkelt när det är så många som ska kommunicera samtidigt. Ja.
Mm. Okej. Okay. Är det mycket kommunikation samtidigt då? Egentligen? Hur mycket kommunikation?
Det är mycket bakgrundsbrus tror jag. Mm. Så det är egentligen en dialog mellan två personer. Men samtidigt så sitter man och lyssnar på allt annat kanske. Mm. Så det gäller väl kanske att fokusera sitt fokus. Mm. Fokusera fokuset.
Ja, okej. Okay. Yes.
Jag vill ge en kort kommentar bara till själva övningen och uppläggningen av det. Jag tycker det är jätteroligt att du vågar göra det här. Det är ju väldigt originellt. Och samtidigt tänkte jag så här, undra vad alla tänker när det är något extremt originellt. Vad har detta med systemvetenskap att göra? Men då är det ju så att hela kursen handlar ju om det systemvetenskapliga perspektivet som är ett helhetsperspektiv. När Sofia frågar mig, kan jag verkligen göra det här? Så tyckte jag omedelbart ja. Och orsaken är den att det som är dramapedagogikens bakgrund, då, teoretiska grund, det är ju att man ska knyta ihop alla delar av människan. Att man är fysisk, man interagerar och samtidigt ska det leda till en förståelse av hur vi alla kommunicerar. Mm. Och det är lite det vi sysslar med under hela kursens gång. Så jag tycker du är mitt på, även om det upplevs som udda av en del av er.
Så tänker du.
Ja.
Ja, någon mer?
Nej, jag tänker så här att det handlar ju om sändare och mottagare och skapa en resonans. Annars så blir det dissonans och då får man sån här brus. Så att jag var ju fokus på att höra då och sen att jag sände ut korrekt namn som jag hade fått till mig sist då.
Tack.
Jag tänkte på energin i gruppen, att man kan påverka den genom att man blir aktiv. Det blir plötsligt skratt och en gladare stämning.
Precis. Där satte du fingret på någonting jätteviktigt också. Jag ska inte gå in på så mycket biologi just nu, men faktum är att när man känner sig glad och trygg, och det vill ju alla göra och det vill ju ni att alla ska känna sig i den här organisationen, så skapas helt andra förutsättningar för lärande och fokus och utveckling. Vi hinner inte ta jättemånga, jag tackar så jättemycket för era, att ni delar med er, ni som gjorde det. Vi kan gärna fortsätta sen efteråt om ni vill. Lite summerat bara vad som brukar komma fram också är ju att den här övningen kan ju handla om så otroligt mycket. Precis som Harald var inne på, att det handlar om helheten. Det handlar också om att vi ofta är så fokuserade på målet. Vad är det slutmålet? Att vi faktiskt glömmer bort att vara här och nu. Vad är det jag behöver vara fokuserad på just nu? Det här är en jättebra övning för att skärpa sig. Alltså att riktas, bli skarp i situationen. Att kunna mobilisera all sin prestation i att fokusera på det som är viktigt just nu. Och här finns det ju egentligen ett par saker man kan ta upp. Dels hur uppfattar vi instruktioner? Det ger vi ju på arbetsplatser hela dagarna. Hur tolkar vi när någon säger det här är det här projektet vi ska jobba med? Eller när ni som ledningsgrupp går ut och säger det här ska vi jobba med? Vi glömmer ofta att stämma av. Har vi uppfattat det här på samma sätt? Är vi överens om vad vi ska göra? Vi gör vår egen tolkning och så sätter vi fart. Här till exempel så handlar det egentligen om att man bara behövde ta in en input åt gången. För att sen ge samma som man fick in kan man ge ut. När man ger ut den så får man in en ny input. I det här fallet var det namn. Vi hade lika bra kunnat varit varsitt land eller en färg eller vad som helst. Det fanns inte heller någon instruktion som sa hur länge vi behövde eller hur snabbt vi skulle jobba fram det här för att nå vårt slutmål. Det fanns egentligen inget som hindrade att jag blev Harald och stod och var i det delmålet en stund. Tills jag var helt säker på att nu är jag bra på att vara Harald. Jag känner mig trygg med det. Kan ju stå flera minuter om jag så vill. Tills jag går. För det är ofta så vi gör. Och så ska vi fram och sen tappar vi bort oss på vägen. Var det något viktigt vi glömde? Och i den här övningen så blir det kan det bli för en del ganska uppenbart att det är så vi gör. Och där är då egentligen faktiskt bara en information åt gången. Det handlar väldigt mycket om helheten, hur hela den här gruppen tillsammans lyckas. Eftersom varje del i det här systemet som vi är i det här rummet just nu behöver göra just den här fokuseringen på en sak i taget. Är ni med? Så man kan få syn på lite allt möjligt. Nästa övning som vi ska göra handlar om också någonting som ni har gjort förut. Nämligen att vi parvis ska räkna till 3. Den går till så att när vi börjar övningen så ställer ni er upp. Och ni kan bara para ihop er precis så 2 och 2 som ni sitter. Vi ska se att det är jämnt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nu tappar jag bort mig. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ni blir 3. Då ska ni räkna till 4. Är ni med? För att man ska ju få den här växelverkan. Det är inget kul om ni är 1, 2, 3 och bara står och säger. Så om jag får exemplifiera på dig då. Om jag säger 1 så säger du
2, 3.
4. Nej, 1. Vi ska räkna till 3 bara.
Jaha, jobbigt.
1, 2, 3.
1, 2, 3.
Ja, ni fattar. Man byter varandra. Men det är därför ni måste räkna till 4. Okej? Okay? Så. Och när jag tjoar till, då ska vi lägga till en liten sak i den här övningen. Så upp och stå och räkna till 3 tillsammans. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, lägga till en rörelse för er grupp. Den som först gör rörelsen, det blir er lilla grupps rörelse. Så det blir alltså rörelse 2, 3. Och så gör du samma rörelse. Nej, på ettan. Ni byter ut, ni säger inte ett, utan ni gör en rörelse 2, 3. Den som väljer rörelse får välja precis vilken rörelse som helst. Varsågoda. Ettan gör rörelsen och sen 2, 3. Ja, samma rörelse. Ja, nej, bara ettan. Och den, nej, bara en. Okej, då pausar vi igen. Och så får jag be om er uppmärksamhet. Då gör ni så att ni har er rörelse istället för ett. Den har ni kvar. Nu istället för 2 så ska ni lägga på ett ljud. Så det, och det är samma ljud då ni har hela tiden istället för 2. Så det är rörelse, ljud, 3. Rörelse, ljud, 3. Okej? Okay? Och ni kör till 4. Okej, då bryter vi igen. För att be om er uppmärksamhet så kör vi En sista delinstruktion där ni gör då, ni har eran rörelse, ni har erat ljud. Och sen den som först då råkar hamna på tre så ska byta ut trean mot valfritt ljud eller rörelse. Det får man välja själv. Så då kör man rörelse, ljud, de två ni har haft innan, och så rörelse eller ljud. Rörelse, ljud, rörelse eller ljud. Okej? Okay? Varsågoda. Den här halvan, ni kan ställa er och titta på dem lite grann. Ni kan titta lite grann på dem när de gör. Vi fortsätter. Ja, så bryter ni och sen så kör ni er grej. Så får de här vara observatörer några sekunder. Okej, okay, varsågoda. Ni bara observerar andra grupperna. Okej, okay, det är bra. Ni kan sätta er ner. Okej, vad fick ni syn på? Är det någon som vill dela med sig? Så att alla... Var det någon som tänkte på någonting med den här övningen?
Alltså, jag tyckte det var ganska roligt för jag kände att jag ville liksom få en typ... Alltså jag spelade lite trummor en termin och jag ville verkligen få igång liksom en rytm hela tiden och bara kom igen, hej, kom igen liksom och få igång någon slags liksom för att det skulle gå, inte tänka 1, 2, 3 utan tänka som en liksom trumset typ.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Tack. Något mer? Håller de på att kissa på sig eller?
Det var för kul.
Ja, något mer? Någon mer som vill dela?
Nej, men vi hade tre ganska stora varianter så det gjorde vi fick rytmen. Och jag tyckte nog, jag vet inte, du får hålla med mig eller säga emot, men jag tyckte det var lättare när vi la in det tredje momentet. Mm. För då blev det liksom kroppen kände igen vad är det som ska hända nu och då blev det ett flyt. Mm. Så, ja, det, jag tyckte det kändes bra.
Kul.
Så det var väldigt svårt att räkna tillsammans. Alltså det var jättesvårt att räkna.
Ja, okej. Okay. Var det många här som tänkte på massa andra saker när ni gjorde den här övningen? Och vad tränar man då när man bara tänker på det man gör?
Hjärnan.
Fokus, precis. Hjärnan, man tränar. Ni kommer faktiskt vara härifrån idag med en helt ny hjärna jämfört med den ni kom hit med. Okej. Okay. Hade ni roligt? Ja, ni ser. Vi kör... Förlåt.
Det var en lätt övning, men det var svårt att komma ihåg.
Mm. Det är inte alltid det som på ytan som ser så lätt ut är en väldigt klok kommentar faktiskt. Ofta så tycker vi att det verkar så lätt, det är så enkelt det som vi ska kommunicera här ifrån ledningsgruppen. Varför förstår de inte? Mm. Det är inte alltid så enkelt eller så givet alla gånger. Men en bra början, det är ju just fokus, närvaro i mötet med den man har framför sig skapar otroligt mycket bättre förutsättningar att bygga relationen. Det är det som är A och O, man vill lyckas med ledarskap till exempel. Och grupparbeten, projektgrupper, vad det nu är man har. Och att vi har kul tillsammans. Vi har delat den här grejen tillsammans som är helt knasig, vi räknar till 3 tillsammans på masternivå. Så. Men okej, okay. Det är bra. Då kommer ni inte glömma bort det. Utbildningar man brukar få äta russin och sånt där också. Ja, okej. Okay. Jag tänkte så här. Vi hoppar på direkt på den fjärde. Och sen om ni vill så kör vi nummer 3 sen. Jag vet inte hur ni känner. att göra de här två tillsammans tar ungefär 10 minuter, en kvart. Och jag har fått 40 minuter av Harald. Eftersom jag har två övningar så skulle jag få dra över lite grann eftersom det här är lite experiment. Vad säger ni? Vill ni köra en kvart till? Ger det det så vill jag jättegärna dela med mig. Om ni känner att... Ja, men då kör vi. Då hoppar vi på parhästar då. Och då vill jag ha musiken. Ja. Medan du mixar med musiken. Jag har den här. Nu ska vi testa Haralds tekniska begåvning. Det är bara att trycka på play. Och jag måste ha in, är det någon som kan hur man stoppar in ljudet i min telefon så får ni gärna göra det.
Vi har ingen sån, du ser det. Det
finns tyvärr.
Ja, men det är den man brukar stoppa in.
Just det. Och,
men vi har bara en sån koppling. Jag är ledsen nu. Ska vi se här.
Men har du YouTube då? Då kan jag ta den på YouTube.
Ja, ta den på YouTube.
Hoppa så. In på YouTube så skriver jag in. Den här är jag ju färdig med. Så. Eller det är bra att ha kvar den för att vi kan titta igen på frågorna. Medan Harald går in och hackar YouTube så förklarar jag övningen. Och den här övningen handlar om... vilken var det vi skulle göra nu? Parhästar. Parhästar går ut på det här. Vi ska ha ett antal par och så ska vi ha ett antal löshästar. Vi ska röra oss. Ni som jobbar på dagis kan känna igen den som pepparkaksgubben. Det går ut på är, som är all dramapedagogik, så kan man antingen göra det till rena lekar eller så kan man också utbilda vuxna i ledningsgrupper beroende på vilken nivå man lägger analysen. Och när det gäller den här övningen då, så är det att man går i par. Du får vara exempel här. Vi är par. Och den här, nu ska ni lyssna. Nej. Ni får vara... Jag drar över om ni... Nej, den där vill jag inte ha. Vi kör lite Jostum. Den är det play.
Den, okay.
Den heter Crooked Time.
Okej.
Okay.
Nej.
Inte den.
Nej. Well, that sounds promising. Let's do some drugs. Nej. Där, Crooked Time. Precis. Och så vänta. Inte än. Jag kör igång den. Den var överst där.
Okej. Okay. Du kör igång den. Mm.
Så här. Och då är det så här att... Under den här övningen, försök att behärska er och öva på att inte använda pratet. Utan, och inte kanske titta jättemycket heller. Ni ska inte gå och knuffas och hålla på, utan bara var vid varandras sida. Och så går man, rör man sig framåt eller i vilken riktning man nu tycker att man vill gå med sitt par. Det är liksom vi ett par. Men så kommer en jäkla löshäst här, Marie, och sluter upp och tar över mitt par. Och då är det bara för mig att avlägsna mig. Och då är jag en löshäst, förstår ni? Man är alltså bara två i ett par, så när någon sluter upp på andra sidan så är det bara för den andra att liksom pysa. Förstår ni?
Är jag löshäst då?
Då är du löshäst igen. Så. Och sen, du är löshäst tills du själv väljer att gå in i ett nytt par. Okej?
Okay. Och så gör jag vad jag vill då med den gruppen. Alltså...
Ja, du kan prata om det efteråt här. Inte här inne! Här ska vi bara röra oss framåt på våra två ben. Men som sagt, försök att gå in i uppgiften. Försök att gå in i uppgiften och att inte flamsa bort den, utan gå in och öva på uppmärksamheten och vara med ert par och vara uppmärksamma på när någon annan sluter an, för då blir ni själva en lös häst. Okej, den som är på andra sidan, liksom. Ni fattar.
Men kan man göra någonting då i syfte att jag ska liksom vara kvar med mitt par? Och om det kommer nu en lösning...
Man kan aldrig neka någon tillträde.
Man kan
nej.
Aldrig neka någon. Nej. Kan inte göra någonting så.
Nej, det är bara att anpassa sig.
Ska vara en tjej och en kille?
Nej, det har inga... Här tänker vi inte kön idag. Vi bara kroppar. Okej, nu kör vi. Och, vänta. Nej, stopp. Paus.
Ja, visst.
Ja, det var det jag kom på. Ni är ett par. Harald och Peggy är ett par. Ni är ett par. Ni är ett par. Vänta, paus.
Ja, jag väntar.
Ni var paus.
Hoppar över en
annons. Ni var paus. Eller par. Ni är par. Det ska vara fler par.
Ja,
alla, ni har varit par innan också, eller hur? Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det blir bra. Då har vi ett antal par och ett antal löshästar. Så kan... Lyft undan stolarna och så får jag be om tystnad.
Nu kommer det.
Ja, så kör vi precis. Du får gå och vara par med Peggy. Nu kör vi.
Räcker ljudet?
Nej.
Ska vi se.
Jo, det räcker. Man får inte lämna ett par för att bli löshäst. Nej, du är med. Försök att inte prata. Att jag har krånglat till sig lite. Kan sätta in. Var har vi nu där?
Jättekul.
Ja. Kommentarer på detta? Var det någon som fick syn på något eller tänkte något som de vill dela med sig av?
Jätterolig. Jätterolig och bra musik.
Kul. Vad var det som var kul då?
För min del är det faktiskt mest musiken. Måste jag erkänna.
Ja. Ja. Härligt.
Tack.
Jag förflyttades tillbaka när man var tonåring liksom, och när vissa, ibland ville folk leka, ibland ville... Du vet, de bara bytte kompisar så här. Det var lite jobbigt, kände jag. Ja.
Ha? Hade du någon kontroll?
Nej.
Inte. Hur var det då?
Nej, det var lite jobbigt att inte veta vad som skulle hända och vem som ville leka.
Kan vi styra över vem som vill leka med oss i organisationer? På jobbet?
Jag tog på mig en följarroll. Och jag har inte bara spelat trummor utan jag har också dansat ganska mycket. Så fort jag satte på musik så kände jag följde med liksom som en tjej i en pardans. Vilket var intressant. Så då jag tog bort min kontroll helt. Jag bara följde efter.
Tack. Någon mer?
Det var väl någonstans där vi hamnade, där vi båda två tänkte vi följa efter, så vi stod bara stilla.
Ja, Ja, och det kanske är så ibland, Harald.
Musiken var nästan lite sorglig tycker jag. Och så var det sådär som att rätt var det så kommer det hända någonting. Så skiljs man åt. Det var ett drama.
Ja, lite drama. Ja, men är det så? Alltså, var det någon som kände något olika? Var det olika beroende på vem ni gick med? Fick ni någon olika fundering? Kändes det på olika sätt eller var det samma?
Nej, men det kunde ju kännas lite sorgligt. Men vissa fick man lite mer så här, hej, vi. Så. Och sen ganska snabbt så kanske den försvann för att någon annan kom och tog den personen.
Kan det hända på jobbet? Att någon annan tar ens partners, samarbetspartners uppmärksamhet, även om man då inte formellt avgår ur projektet. Kan det hända i er organisation? Mm. Det är ju så att vi kan ju inte alltid välja heller vilka vi ska leka med. Och det kan kännas olika beroende på vem vi leker med. En sån här övning kan man också, kan ni ta mer att fundera på. Tyckte jag, trivdes jag bäst när jag fick vara lite lös och ledig och vara för mig själv och själv bestämma när jag ville gå in i ett samarbete? Eller trivdes jag bäst och kände mig tryggast när jag fick gå tillsammans med någon annan?
Jag kanske inte har något svar på det, men jag är ganska så lösningsorienterad och då kände jag att när jag var en sån här löshäst och så kom det en annan person som också var en löshäst, då ville ju vi bilda ett par.
Ja, det var några då, som gjorde det också.
Och det var det ju någon som sa så här att nej, men ni får ju inte. Det var någon annan som var uppmärksam på det, men jag tyckte det var en ganska bra lösning. Att då, om jag gick där ensam och ville ha ett par, att jag faktiskt hittade någon.
Ja, varför inte? Egna initiativ uppskattar vi på det här företaget, eller hur?
Jag tyckte det blev ett ganska skönt flow. Det var skönt båda delarna. Och var den som gick in i ett par, men också att gå i ett par. Jag tyckte om båda.
Mm. Skapa trygga förutsättningar, oberoende av om någon mot eller med sin vilja blir löshäst eller parhäst, så är det en bra grund för organisationer att jobba utifrån också. Vi ska snabbt rusa vidare till den sista övningen som tar ett par minuter bara. Och den kallar jag för Vem leder? Det kan man applicera på den här förra vi gjorde nu också. Alltså hur föredrar jag att vara följare eller ledare? När jag går tillsammans så är det ju någon som faktiskt, fast vi inte tänker på det, så är det någon i paret som bestämmer farten, hastigheten och riktningen om man ska vända och så vidare. Och där man har lite mer plats och lite mer tid så kan man utforska det vidare lite också. Var det jag som styrde i mitt par? Frågar jag själva det? Eller följde jag bara med det någon annan gick? Mm. Man inrättar sig ju liksom ändå. Och går det inte att dra iväg och den andra inte följer med så märker man ju det. Det är väldigt små subtila signaler som vi sänder hela tiden. Den sista övningen handlar om att vi allihopa ska mingla runt på golvet. Och då får ni verkligen plocka undan allt. För vi kommer att jobba rätt bra, kanske. Det beror på er. Och då ska ni, jag ska inte säga försöka undvika att alla springer i en ring. Men mingla runt liksom. Och ni börjar att gå runt. Och när jag säger, eller och sen när vi har börjat övningen och alla börjar gå omkring. Så när en stannar, då ska alla stanna. Och sen när någon annan eller samma person väljer att börja en rörelse igen så ska alla börja röra sig igen. Okej, okay? Så det är bara att man ska starta eller avsluta en rörelse. Det är den enda uppgiften. Så det gäller att ha uppmärksamhet runt omkring. Har ni förstått instruktionen? Då får ni skjuta undan allt och sen mingla runt på golvet. Nej, ni ska vara tysta helst. Öva på det. Okej, vi tar den här på mikronivå. Så att nu gör vi så här, eller snabbnivå. Nästa som startar rörelsen bestämmer också hastighet i rörelsen. Och sen är det samma att någon annan får stanna. Ja? Okej, vi pausar där. Nästa steg är att man ska få göra, inte bara reglera farten utan också göra någon rörelse vilken som helst. Så man känner sig att man vill få uttryck för och så ska alla göra samma rörelse. Och även det kan vara kopplat hastighet och riktning till den. Mm? Varsågoda. Okej, jag får tacka så jättemycket. Vi tar en snabb avslutande diskussion. Den här är normalt lite längre, men av hänsyn till er andra. Någon som vill dela med sig av vad den här övningen kan ha handlat om? Fick någon syn på?
Observation. Kunna observera hur andra agerar när de sätter igång med något och när de slutar med något. Och, ja.
Något mer? Leda och följa, precis.
Inspiration av varandra. Träningspass till slut.
Inspiration som blev träningspass. Något mer? Flera ville leda, precis. Vem vill leda? Vem vill, vad, ni kan fundera för er själva. Föredrag jag, satt jag ofta igång olika rörelser eller initierade att vi avslutade dem? Eller hängde jag bara med i flödet som var?
Vi funderade lite på 1-2-3-leken. Där var, även om vi fick in en ganska bra rytm, så till och från så blev man ju nästan så att man ville härma den andra. Istället för att fortsätta med det man själv gjorde så vill man härma det den andra gjorde. Medan den här gick ut på att härma vad alla andra gjorde. Och jag kan tänka mig att både i organisationer men i samhället i övrigt också att det ligger någon sorts naturlighet i att härma varandra. Att man börjar göra så som alla andra gör och att det också smittar av sig.
Jätteklok tanke. Det andra brukar säga också är att som jag nämnt här, det kan handla om ledarskap, det kan handla om man vill precis bäst med att leda eller följa. Om uppmärksamhet, vad är det som händer runt omkring mig? Men också när det gäller faktiskt att få pröva på känslan av att komma med ett förslag. Och alla säger ja. Hur ofta får man det? Så det handlar ju om feedback också, va? Att någon gång testa att låta någon få lite spelrum. Att också i övningen så ligger att man hela tiden faktiskt själv så har alla i det här lilla systemet eller i den här organisationen har faktiskt fullständig kontroll. Man kan när som helst avbryta det som hela alla håller på med och man kan när som helst sätta igång någonting annat. Så, det vill jag dela med mig av till er.
Personligen tycker jag var ett fantastiskt bra exempel på alla de teorier vi håller på med här under kursen. Fast de är gestaltade då rent fysiskt. Och huvudproblemet i stora organisationer det är ju att man ofta befinner sig på en bara rationell nivå. Det är bara teorier, bara modeller. Men det här handlar ju om så att säga, rotade modeller, grundade i kroppen. Väldigt fint. Och då kommer nästa talare direkt. Vi kör med hög hastighet här.
Ska vi flytta tillbaka borden medan du förbereder dig, Marie? Eller?
Ja, borden kan väl stå så här om ni inte...
Det kan vara så länge.
Om du sätter på din dator där på något sätt.
Så.
Kom då, måste ta stor bild också.
Där. Och
sen. Så ska vi ha någon liten...
Och så tar du den här i fickan och så spelas det in. Så yes. Kan jag gå runt med mikrofonen.
Jag tycker ett, två, tre, tre. Vad har vi den här mattmannen?
Den ligger där.
Där ligger den.
Var ligger den här knappen som man trycker fram med?
Du trycker, du får trycka så. Men du kanske du ska nog förstora den här, va? Ska du inte det? Så gör vi så. Så blir det hela. Nej, vad är det här?
Vi växlar fram.
Okej.
Så där ja.
Då trycker du fram igen ett tag.
Ja. Det här blir snabba hopp mellan olika typer av föredrag. Det här var ju jätteroligt, men det är bra för då har ni fått syre och energi i kroppen. Jag kommer att tala om incitamentsystem. Och ursprungligen var tanken som var frågan man formulerade att jag skulle hitta någon form av incitamentsystem som skulle passa alla typer av personligheter. Och det gjorde jag inte. Jag har istället valt att exemplifiera med, jag har hämtat exempel från vården. Och hur man kan styra med hjälp av incitamentsystem. Och hur bör ett incitamentsystem vara designat för att passa alla? Ja, det sa vi någonting om. Inom vården så har det hänt väldigt mycket under senare tid vad gäller styrning och ledning. Och Sverige är inte ensam om detta, utan vi har tagit ett exempel från Storbritannien. Inom hälso- och sjukvården så har man dels inom slutvården och dels inom öppenvården infört system som i vad gäller öppenvården så är det valfrihetssystem. Och där har man då försökt för att återknyta till att hitta den bästa modellen. Alltså de olika landstingen och regionerna i landet, vi har ett 20-tal knappt, har själva fått utarbeta system och sen som bäst vinner är tänkt. Varje tjänst bör vara kopplat till ett mål eller en arbetsstandard. En anställd måste ha möjlighet att leva upp till sina uppställda mål. Och sen vad gäller ersättningssystemen stort så är de inte väl konstruerade, så risken är att anställda ger upp. Om de inte finner legitimitet i systemen så är det risken att man får produktionsbortfall. Ja, så system kan ju behöva skruvas på under resans gång och det gäller inte minst i politisk styrd verksamhet som då hälso- och sjukvården är. Och det var en brittisk hälso- och sjukvårdsminister som 48 sa just detta och påtalade att, när han skulle införa ny vård i Storbritannien. Det här är alltså då sen min själva vinkel på vad jag talar om. Jag hämtar exempel från läkarkåren som har varit, inte bara i Sverige utan i länder generellt, en oerhört stark yrkeskår. Svårighet av skäl som lätt att förklara. De har besitter kunskap som vi andra generellt inte gör vad gäller människors liv och levnad. Så att de traditionellt så har läkarna fått bygga upp systemen utifrån sina behov. Det där har i takt med att samhällena har Så medicinska utveckling är så snabb och så bra så att vi hittar massa modeller som vi kan utföra, men där vi inte har råd att finansiera helt enkelt. Och på något sätt så då måste vi hitta någon modell som reglerar vården. Så traditionellt så fick alltså vårdproducenterna i Sverige ett fast belopp baserat på 10 års kostnader. Men under de senaste 30 åren har styrningen av hälso- och sjukvården förändrats. Som sagt, det har blivit vanligt att ersättning kopplas till verksamhetens insats av prestationer och grad av måluppfyllelse. Och professionen, det vill säga läkarna, det är en bedäckning på en yrkesgrupp med vissa gemensamma drag. Bland dessa drag finns avgränsning mot andra yrkesgrupper. De har förfogande över särskild kunskap och arbetsuppgifter. Och de hade alltså en speciell egen yrkeskodex också. Det där kan jag känna igen även från journalistiken. Där man har utvecklat arbetsmetoder och system som gynnar verksamheten som sådan. Men som kan vara uppfattas som lite oförklarliga och inte stötande från människor som är utanför systemet. Bland andra professioner, vad är det där?
Du fick upp någonting.
Andra professioner är ju då lärare, präster och jurister. Här skulle vi försöka få den att...
Jag kan ta.
Ja, men vilka som helst. Man har i Sverige och annorstädes försökt hitta en räcka olika modeller för hur man styr vården, hur man fördelar pengar. Det kan vara balanserade styrkort. Det kan vara vad som är närkomvården, olika kostnadsersättningar utifrån gjorda insatser. En grupp som då inte har hängt med, det är läkarna som upplever att de blir hindrade av att de inte kan utföra sitt arbete och använda de kunskaper och de erfarenheter de har. Det här är en distriktsläkare i Småland som har yttrat sig, han är inte ensam. Både tidningen, läkartidningen, Dagens Medicin får mängder av den här typen av kommentarer. Ja. Varje jobb måste på något sätt vara kopplat till någon typ av standard. Och balansgången är att lyckas bevara professionernas egna initiativ och samtidigt styra med hjälp av system. Tack.
En snabb kommentar här. Jag tyckte det var väldigt intressant när du i början när du beskrev varför man har sådana här incitamentsystem, och det var ju just det här perspektivet att nå målen bättre. Det är ju marknadsekonomin kontra planekonomin i en organisation. Och så sa du att det måste finnas en standard, och så sa du att det skulle finnas samma system. Systemet måste vara samma för alla anställda, annars blir det orättvist. Och så sa du också att det kanske inte gick att göra samma system. Jag tycker det är väldigt intressanta frågor. Sen gled du in på alla de här detaljerna med att hur folk uppfattar det, att det ofta blir friktion, en del gillar det inte. Ett incitamentsystem kan leda helt fel. Har du någon möjlighet att generalisera där? Vad är det som gör att ett incitamentsystem går i fel riktning, och vad är det som gör att det går i rätt riktning? Har du några generella principer för det? Vad är det som liksom krävs för att man ska sjösätta ett sånt här system? Så att det blir rättvist och ändå motiverar varje enskild anställd.
Ja, det är ju en sån här fråga som alla chefer på alla företag och organisationer brottas med varandra om man ska göra en förändring.
Ja, det är det.
Och det blir särskilt svårt i den här typen av verksamhet där det är faktiskt utomstående inte ha de kunskaperna.
Nu har du sagt en princip. Ett incitamentsystem måste vara begripligt för alla anställda. Det måste stämma med deras syn på verksamheten. Du har redan sagt det tidigare, men man behöver upprepa sånt flera gånger. Flera kommentarer. Hur får man ett bra incitamentsystem?
Precis, jag tänkte just om vården. Alltså, det som står där, bonusar hos författarsättningssystemet. Det är bonusar till vårdcentralen i så fall. Men det är inga...
Eller? Vården har ett system, hälso- och slutenvården har ett annat. Och till komplexiteten hör ju att vi har en vecka olika huvudmän. Alltså, varje region och landsting i sig får hitta på sitt eget system när det gäller
Ja, jag tänkte att sjukvården är ett bra system. Jag tänkte för i privat, då är det ju oftast bonus till de anställda direkt. Men så vitt jag vet i alla fall, i vården går ju inte någon extra ersättning till läkaren om man har fler patienter. Utan då är det vårdcentralen som tjänar pengar på det.
Så vi har ju väldigt lite av privat vård inom slutenvården. Vi har en del. Och det börjar komma, alltså vad vi har är ju den typen av verksamhet som kan rationaliseras, höftoperationer och knäleder och vad det kan vara för någonting. Men så fort det handlar om dyra ingrepp, alltså hjärta, hjärna, mage, så finns det liksom, det finns inte ekonomiska incitament för att starta privat verksamhet.
Du säger bra saker om och om igen, men sen glider du in på de där detaljerna som gör att jag tappar tråden ibland. Så jag tänkte, du sa någonting väldigt bra, och det var att finns det flera olika system i det stora sjukvårdssystemet med olika incitamentsystem så fungerar det inte bra. Varför är det så att det inte fungerar bra om man har flera olika parallella incitamentsystem?
Ja, för det första så gäller det att de här parallella incitamentsystemen inte krockar med varandra.
Exakt, de får inte krocka. Och det gör de ju ibland.
Och sen så kan, jag menar, kan man ju också tänka sig att det blir skapas orättvisor.
Exakt. Man vill ha en gemensam referenspunkt i organisationen där folk har samma riktning, samma mål, samma ideal, samma sätt att konversera med varandra. Om man inte kan uppnå det så kan det ibland vara bättre att inte ha något incitamentsystem alls. Det var någon här som ville säga något.
Jag skulle vilja utveckla lite det exemplet du var inne på, vad det var som inte liksom mer än det ekonomiska. Vad var mer
just det, ja.
Ja.
Som inte fungerade liksom. Alltså om vi säger så här, och det gäller just, då kommer vi in på det medicinska och den vård som ges, och där har ju jag var nosade på det inledningsvis att vårdpersonal själva har fått göra bedömningar. Medicinska bedömningar utifrån den patient eller de patienter som man möter. I Sverige och på andra ställen så av olika skäl, dels för försöker man skapa någon form av best practice. Alltså det har man ju lyckats väldigt väl med vissa områden, just för att återkomma till knäledsoperationer. Men det handlar också om att förebygga vårdskador som är ett stort problem och som kostar samhället mycket.
Vad var det i incitamentsystemet som inte fungerade på grund av det här då, menar jag?
Den som snickrar ett detaljerat system binder ris åt sitt egen rygg. Alltså, det gäller ju just att ha de här generella principerna som man kan verka inom.
Okay. Och de var i det här fallet?
Ja, och det är det som är som när man bestämmer hur många minuter ska, eller så här, vad ska du, när du detaljstyr en rutin där du går in i ett möte mellan en, låt säga en läkare eller patient eller en sjuksköterska eller patient, och inte minst har man försökt använda vården till att samla in en massa information, jättemycket information. Det som har varit på tapeten under ett par tre år senaste åren, det är alltså levnadsvanor. Och det är en god tanke. Det är ju naturligtvis så att hur vi lever och hur vi äter och hur vi rör på oss, det påverkar. Sen har man då använt sig av vården för att samla in information och tvingat läkare att samla in massa överskottsinformation som bara stör mötet med patient.
Jag vill återföra diskussionen igen här. För att vi glider hela tiden in på följdverkningar och effekter och sånt som kan hända. Vi insitter med det, men jag är inte säker på att alla här riktigt är med på banan. I varje fall ett incitamentsystem handlar ju om att man mäter prestationer. Och när man mäter prestationer måste prestationerna formaliseras. Och i sjukvården formaliserar man genom att man har antal patienter, antal minuter man träffar patienter och så vidare. Och på olika nivåer får människor då så att säga ekonomisk tilldelning i relation till hur många patienter och
det
hur många
lite,
minuter.
Men det är ett sätt. Ja. Det är ett sätt.
Mm. Och där uppstår de här problemen. Då säger du så här att det finns mängder med problem. Utan att gå in på problemen i sig kan man konstatera att det finns en väldig fara med incitamentsystem, och det är att man blir allt för detaljerad. Å andra sidan, om man inte är detaljerad, så om man bara är generell, så måste det till personliga bedömningar. Om man säger att någon ska ha gjort något bra eller patienten ska ha blivit frisk eller något sånt där, då fungerar inte incitamentsystemet, för man kan inte mäta mekaniskt. Man vill kunna mäta mekaniskt med Excel-ark och system så att ingen behöver egentligen se vad som har hänt, utan det ska bara snurra av sig självt. Då är ett incitamentsystem mest effektivt, men också som du påpekar, då är det mest farligt. Och det som man löser ett sånt det problemet med, det är med att man har ett generellt incitamentsystem som mäter allting, men man lägger in frihetsgraden någonstans. Så man kan mycket väl ha ett incitamentsystem som mäter antal patienter. Så lägger man in frihetsgrader för hur personalen får bete sig mot patienterna och så vidare. Så man mäter bara vissa delar, så man ser hela tiden alla problem. Men man vill samtidigt pressa ner så formaliserat som möjligt, så mekaniskt som möjligt. Att själva begreppet system är att det ska vara som en maskin. Det är då man får de här effektivitetsfördelarna. I det kapitalistiska samhället har man pengar som motor. För pengar är alltid samma sak. Man kan växla pengar i ett land mot ett annat land. Visionen för organisationer som ska vara riktigt effektiva, det är då att man har incitamentsystem som skapas i förhandling med de anställda, så att de anställda vet exakt hur de blir bedömda i relation till målen. Och då kan chefen i en organisation förhandla med en anställd och säga så här att du får själv beskriva när du gör något bra, och sen får du beskriva hur du översätter detta till de detaljerade målen i organisationen. Så man kommer överens om den här översättningen, och sen ska den anställda rapportera i form av siffror. Det är alltid siffror det handlar om, för man ska ju kunna lägga ihop siffrorna. Man ska kunna göra en benchmarking mellan enheter, mellan sjukhus, och politikerna kan bestämma. Och där uppkommer alla de här problemen som du beskrev, som är jätteintressanta. Men de är så oändligt stora så vi behöver flera veckor för att diskutera dem här.
Jag tänkte bara fråga, om man pratar om organisationer som system i allmänhet. Alltså pratar man om sjukvården till exempel, så finns det ju vissa, att det ska vara etiskt, och det finns vissa svårigheter med just det här med att mäta. För jag tänkte, hörde på radion i morse till exempel om nu, apropå julhandeln, hur man då har såna här vad heter det, fake shoppers, alltså som är
mystery shoppers
heter det, som alltså är anställda av ledningen för företaget för att gå in och i detalj undersöka inom hur lång, många sekunder som de får första hejet, och sen hur lång tid det tar innan de får hjälp, och för att på så sätt mäta om man då uppfyller som enskild personal målen. Men så kan man väl inte göra i sjukvården?
Man påstår att man kan mäta överallt, och det kommer mer och mer. Hela IT-världen och datatekniksystem, även de svenska fackföreningarna, har godkänt över hela linjen, även i sjukvården, att man ska mäta. Det finns massvis med problem, det finns massvis med omänsklighet. Men man behöver kanske, ni som läser systemvetenskap här då, förstå de grundläggande principerna för när det fungerar bra och när det inte fungerar bra. Det fungerar bra när det upplevs av de anställda som rättvist, när det upplevs av de anställda som meningsfullt, när de känner att de blir rättvist bedömda i relation till varandra.
Men det funkar ju inte alls bra. Det har ju faktiskt gjorts i och för sig som ett konstprojekt. Ja. Men där man då har varit en mystery sick person.
Ja.
Hon som då fejkade psykisk sjukdom.
Ja.
Och det mottogs inte så jättebra, kan man säga.
Nej, sjukvården är ju ett av de områden i världen, speciellt i Sverige, där sådana här system inte fungerat bra. Men det beror inte på, man kan säga att när systemen inte fungerar beror det sällan på systemen, utan det är den mänskliga faktorn de som har konstruerat systemen. Så då får man hålla systemen på den nivån där det inte bryts. Nu kommer det in något mer här.
Ja, jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om att svensk sjukvård skulle fungera mindre bra. Men däremot, problemet är ju alltså att Sverige, eller problemet, det är ju en fördel för Sverige naturligtvis. Att Sverige ligger ju i bräschen, i framkant när det gäller olika typer av mätsystem och teknik. Så är det. Problemet är också när man ligger i bräschen, alltså att man måste lära sig skilja på när ska man gå in och när ska man släppa och backa. Men fortfarande, oavsett var vi hamnar någonstans, så när det är medicinska möten eller när vi är på dagis eller var vi nu är någonstans, så är det ju människor det handlar om, och då är det mötet mellan anställd och dagisbarn eller patient som är det viktiga. Och det vet man rent medicinskt, för du tillfrisknar mycket lättare, snabbare och bättre om du har ett förtroende. Förlåt, förskola.
Vi har flera åsikter här. Ska vi se, eller synpunkter, frågor?
Ja, jag vet inte, det blir någon mishmash av allting. Jag tänker... Vi pratar om olika nivåer. Vi pratar om organisationsnivå och vi pratar om individnivå. Och jag tänker ett incitamentsystem handlar väl ändå om hur ska vi få individerna i en organisation att nå målen? Hur ska vi uppmuntra våra anställda? Och då tänker jag att det är också viktigt att vi inte blandar ihop olika begrepp. Det vill säga mystery shopping eller mystery seeking. Det är ju inte incitamentsystem. Utan det är någonting annat. Utan incitament, alltså hur bygger vi då ett bra incitamentsystem? Och vad är det för någonting vi vill mäta? Exakt. Och vad är det för mål vi har? Det är ju det som jag tänker är viktigt. Och det tycker inte jag riktigt att vi liksom har kommit fram.
Man kan bara mäta det som är mätbart, så att säga. Och man bör aldrig mäta de mjuka variablerna som du pratade om. Det där med känslorna, mötet med patienten och sånt. För då missar man antagligen mycket. Och det var du inne på flera gånger. Att man kan ju inte, det finns områden där man måste liksom lämna det helt fritt. Men när man då designar ett incitamentsystem så bör det designas så att det går att mäta mekaniskt. Då är det som mest effektivt. Och då får man lära sig att vissa saker ska man hålla sig borta ifrån. Vissa saker ska man mäta.
Och det var det själva essensen.
Vad bra. Här kommer det flera.
Men jag tänker att möten är ju också oerhört viktigt vad det gäller patienter och läkare eller lärare, elever. Alltså många situationer där det är avgörande för kvaliteten och upplevelsen. Man borde kunna tänka då kring principer även där. Hur talar vi till varandra i organisationen och värdeord och sånt? Eller?
Absolut, det är ju extremt viktigt. Men det kanske inte går att mäta numeriskt. Och då ska man kanske akta sig för det. Då kan man kanske säga att alla har den och den givna tiden att ägna sig åt möten. Men vi mäter inte hur mycket man gör eller vad man gör.
Alltså det går ju att mäta, men det blir alltid en subjektiv uppfattning. För det är ju alltid individens subjektiv uppfattning om hur det här bemötandet var. Och det jag tycker är ett bra bemötande tycker någon annan är ett dåligt bemötande.
När jag var ute och flög här så får man, när man går igenom kontrollen på flygplatsen, så här, hur var din upplevelse efter den här kontrollen? Så får man trycka ja, glad gubbe eller ledsen gubbe eller mitt emellan. Så alla system, det är ju en upplevelse som man mäter där.
Men den är subjektiv.
Ja, men så är det ju.
Och nu var du inne på en liten sak till. Jag måste bara kommentera den. Subjektiva upplevelser är ju oerhört viktigt. Och de kan fungera i relation till incitamentsystem. Men då kom vi in på den här, så att säga, konkurrensdimensionen, speldimensionen. Alla incitamentsystem går att missbruka. Och om det är subjektiva bedömningar så kan de också missbrukas. Så det finns hela tiden. Att väga samman alla dessa faktorer är väldigt krångligt. Och det är lika krångligt som att designa en hel organisation. Har man designat ett incitamentsystem så kan man säga att då har man antagligen förstått hela organisationen i grunden. För de överlappar varandra fullständigt. Fungerar inte incitamentsystemet, fungerar inte organisationen. Och man kan mycket väl använda subjektiva bedömningar men inte för att till exempel ge löner åt människor om det inte är någon väldigt erfaren expert som gör de subjektiva bedömningarna och så vidare. Men då är det inte längre lika mycket ett incitamentsystem, utan då är det inte längre mekaniskt.
Inom skola och förskola så gör man ju såna både medarbetarenkäter och föräldraenkäter, hur man upplever, ja, både feedback till chefer, hur närvarande ens chef är, och, men även också föräldrars upplevelse av förskolan, en rad frågor. Men det trattas ju också ner i ett, kan du rekommendera ditt barns förskola till någon annan? Och det är ju en upplevelse där det bygger jättemycket på bemötande och, ja, naturligtvis innehållsfrågor också.
Absolut, och sådana system är också nödvändiga, men det är inga automatiserade incitamentsystem, utan det är snarare för att samla in information om hur väl organisationen fungerar. Man kan kalla det för feedbacksystem.
Men det är också en feedback, incitament till lönesättning.
Ja, det är ett incitament och det är en feedback, men själva ordet incitamentsystem är ofta, det är någonting som står där och snurrar. Man kan mäta hur mycket en person ska få i ersättning. Och det måste vi skilja på det och de feedbacksystem som finns för att säga när någonting går bra eller dåligt. Om någonting går bra eller dåligt påverkar det lönen och hela organisationen. Men själva begreppet incitamentsystem är att människor ska veta via systemet om de gör något bra eller dåligt.
Mm. Jag läser ganska mycket statistik och det finns en väldigt övertro i Sverige på enkäter. Alltså enkäter, man får alltid, speciellt med sådana enkäter på hur uppfattar du vården, hur uppfattar du din skola, för att du får alltid ett fel stickprov. Det blir bara de som är missnöjda eller väldigt, väldigt nöjda som svarar, så man får, allting blir fel. Men i Sverige så baserar vi väldigt mycket på sådana enkäter. Det har varit en tid när vi gjort det och alla de svaren de är fel. Alltså, man kan inte lita överhuvudtaget på det. Det är världens sämsta metod.
Oj, de ska omedelbart lägga av.
Men om man säger då att det incitament att säga att man vill uppnå en 70% i nöjdhetsfaktor bland sina kunder till exempel, för att ledningen ska få en löne eller få sin bonus, skulle det kunna vara ett incitament? Alltså att man testar då till exempel att alla kunder får fylla i det här, och sen så jag menar, det är ju som de säger att det är så att vissa svarar inte på grund av olika anledningar och sådär, men det måste väl kunna vara ett incitament?
Absolut, då är du precis inne på gränsen till det som det är. Helt automatiserat.
Ja. Då kan nog gå in och titta till exempel att just nu ligger vi på 68%. Vi måste upp till 70% för att få våran bonus till exempel. Och sen som varje kund de får, så ser de hur det påverkas.
Och då kan man numeriskt mäta, ja, kunder.
Precis.
Och då går det. Då är det ett incitamentsystem.
Jag vill bara fråga, ska vi inte
typ ha
någon rast?
Ja, kaffesugna kanske. En sista kommentar här innan rasten. Sen går vi på rast.
Jag ska bli ett sista sen.
Ja. Bara en snabb kommentar, att det är ju det som ekonomipriset, Nobelpriset faktiskt handlar om, delvis det du nämnde. Det finns ju två delar. Det handlar i och för sig om när man gör om statligt ägda monopol till privata vinstdrivande företag. Då finns det ju två olika sätt att sätta kraven för dem. Antingen att man jobbar på det sättet som du nämnde, att de måste uppnå en viss nöjdhet för att få betalt. Och att man då också har kopplat till det att man får betalt utifrån kostnader, som faktiska kostnader. Eller att man får en given summa som skolpengen till exempel. Och det man lyckas tjäna in däremellan får man ta ut som vinst. Och så är det en massa faktorer med det. Så det var kul att det kom.
Och alla dessa fantastiskt fina exempel vi får gör ju att ni förstår att för att lösa det här så kan man inte gå in på detaljnivå, utan man måste ju naturligtvis ha det här helhetsperspektivet, det systemvetenskapliga perspektivet, så att man ser hur alla olika saker hänger ihop. Annars blir det som du sa, att det blir följdeffekter. Man gör någonting och så händer någonting. Du räknade upp många fina sådana här negativa följdeffekter. Och det är precis det som kan hända om man inte har ett bra incitamentsystem. Vi kanske måste ta rast. Är du helt färdig förresten?
Ja, alltså det finns en sak till som är oerhört viktig. Och det är grunden. Alltså det måste ju finnas tillit. Så fort man arbetar med människor så är det, även om vi kan styra med hårda variabler, så finns inte tilliten där. Så,
Nej,
placering. Och det är tilliten kan vara vid sidan om incitamentsystemet, och man kan ha tillit till incitamentsystemet också, det vill säga om det är rättvist, om man känner att man blir riktigt bedömd av. Majoriteten måste gilla systemet för att det ska fungera. Sen ska det finnas tillit lite överallt också, utanför med. Det kanske var det du syftar på. Vi måste nästan ta rast nu, annars så kommer Sara och skälla på oss. Vi tar väl en kvart som vanligt och sen tar vi en kvart till. Om det är någon som behöver 20 minuter så får ni argumentera för det en stund. Det är ingen som gjorde det.
Incitamentsystem.